Jag vill hälsa er alla otroligt hjärtligt välkomna hit och jag ser verkligen fram emot den här serien som vi kommer att ha tillsammans här som heter Sista tidens händelser. Det är ett otroligt aktuellt ämne som jag tror att vi ser runt omkring oss idag, att det är någonting som håller på att hända, och därför så är det oerhört viktigt att vi också studera dessa saker. Så jag ser fram emot det här. Vi kommer dyka in i det här ämnet. Kanske inte speciellt just alla händelser just idag. Men idag så kommer vi titta på tre stycken tolkningsprinciper. Tre stycken profetiska tolkningsredskap som hjälper oss att kunna förstå profetiorna själva. Så att vi också kan studera de här böckerna. Som kanske kan vara lite svåra att förstå. Jag tänkte egentligen... Jag har fem stycken, eller när jag studerade det här ämnet så hittade jag många fler än bara tre stycken tolkningsprinciper. Men det är så svårt att komma ihåg fem, så vi börjar med tre och jag försökte välja ut de viktigaste. Men bara så ni vet, det är inte ett uttömmande studium, allt som man behöver. Men i alla fall tre stycken redskap som har varit till hjälp när jag har studerat och när många andra har studerat också. Så innan vi går in på det här mötet, för de av er som inte känner mig kan jag bara säga det att mitt namn är Jonathan Karlsson. Jag arbetar som församlingsarbetare här i Adventkyrkan. Och jag växte upp i ett kristet hem, men jag vände kristendomen ryggen vid min tonårstid. Och det var speciellt Bibelns profetior som fångade mitt intresse på vägen tillbaka. Så de ligger mig mycket varmt om hjärtat. Och de ledde mig till att finna huvudpersonen i profetiorna. Och vem tror ni det är?
Jesus
Kristus. Och han, det som han har gjort för mig. Så jag är gift med Hulda. Och vi bor just nu utanför Maxmo. Så då vet ni lite mer om mig. Men vi ska inte fokusera på mig ikväll. Utan idag så ska vi titta på Bibelns profetiska tolkningsverktyg. Innan vi börjar så skulle jag dock vilja ha en kort bön om att Gud ska vara med och leda oss. Jag vill inbjuda dig till att böja ditt huvud i det att jag knäböjer här. Himmelske Fader, vi kommer inför dig och vi prisar och tackar dig för vad du kommer att göra för oss ikväll. Vi ber att du ska sända din ande till oss, att du ska hjälpa oss att förstå de saker som vi ska titta på idag. Att du ska göra budskapet givande och intressant, att du ska göra så att det tilltalar vart och ett av våra hjärtan, Herre. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. När jag flyttade hit till Jakobstad, jag bodde här i Jakobstad en tid innan. Och när jag flyttade hit som nygift så skulle jag imponera på min hustru om hur händig jag var. Så... Det var så att vi hade köpt oss en rullgardin från Ikea. Och den här rullgardinen skulle vi sätta upp. Så jag började att titta på de här och allt som jag behövde. Och jag visste ju att det här är ju betongvägg, okej? Okay? Så vad behöver man då? Ja, man behöver ju pluggar och man behöver alla möjliga borrar och saker. Men jag tänkte att oj, det är ju väldigt långt till affären. Ja, det var säkert 50 meter tills dit. Men det var väldigt långt så jag tänkte det där idser jag inte, det orkar jag inte. Så jag tänkte att jag har lite spik och en hammare här. Det ska väl gå bra att sätta upp det här. Tror ni det fungerade? Ah, det gick inte så bra. Jag tänkte jag skruvar i det. Det var bara något litet som skulle sitta fast där. Så jag tänkte att det där kan jag ju skruva i bara rakt in i väggen. Men det smulade sönder och det fungerade inte på något sätt överhuvudtaget. Så slutet av det blev att jag fick det här att sätta upp en rullgardin som att se ut som någonting otroligt, otroligt avancerat. Otroligt svårt. Och så kan det vara när vi läser Bibeln ibland, om vi har fel verktyg. När vi läser speciellt Uppenbarelseboken och Danielsboken och vi tittar på de här konstiga sakerna och vi förstår inte alls vad det handlar om. Och vi läser kanske saker på internet eller tittar på YouTube och vi ser några otroligt avancerade och invecklade uträkningar och vi tänker att kanske är det här som man måste ha för att kunna förstå profetiorna. Och idag är mitt budskap att det är inte så svårt som det ser ut, Utan bara vi har ett verktyg så kommer det här att vara otroligt enkelt. Visst, det kan finnas saker som är svåra, men om vi har rätt verktyg så blir det mycket, mycket enklare. Så vi ska titta på 3 stycken utav dessa verktyg idag. Men först så skulle jag bara vilja lägga en grund. Varför ska vi titta på de profetiska budskapen? Varför ska vi studera sista tidens händelser, Uppenbarelseboken, Danielsboken, de här aspekterna? Räcker inte med bara evangelierna? Ja, det är ganska intressant om man läser om vad Jesus säger om de här ämnena. I Matteus kapitel 24 och vers 15 så säger han så här, att när ni ser den vanhelgande skändligheten som profeten Daniel har talat om, stå på helig plats, må den som läser fatta det rätt, säger han. Jesus pratar här i ett sammanhang om någonting som vi inte ska titta på idag. Men det som jag vill att vi ska lägga märke till här är att han pratar om profeten Daniel, eller hur? Och han säger att när ni ser vad det nu är som Daniel har pratat om, så må den som läser fatta det rätt. Så trodde Jesus att man kunde förstå Daniels boken? Ville han att vi skulle läsa och förstå Daniels boken? Jesus rekommenderar personligen oss att läsa och förstå Daniels boken. Faktum är, det är inte så många böcker som Jesus nämner vid namn och säger att just den här boken ska du läsa och förstå. Daniels boken är en av dem. Det finns också en annan som Jesus tydligt uppmuntrar oss att läsa. Och den andra boken är Uppenbarelseboken. Intressant nog. I Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 3 så kommer Jesus med ett budskap till oss. Och han säger så här, salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia, alltså i Uppenbarelseboken. Och bevara det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Det här ordet saligt, det är kanske någonting religiösa, en religiös term. Vad betyder saligt? Lycklig. Salig, i alla fall, man är lycklig. Det är i alla fall vad ordet betyder. Lycklig eller välsignad kanske man kan lägga in i det där ordet. Det finns en speciell välsignelse att studera Uppenbarelseboken. Nu, hur många av er önskar ha den här välsignelsen? Jag också. Så ni är på rätt plats här ikväll. Vi vill ha den här välsignelsen. Salig de som läser upp, salig de som hör orden i denna profetia. Och sen så står det igen i Uppenbarelseboken, i slutet utav boken, så säger Jesus igen, se, jag kommer snart. Salig, där är ordet igen, är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Det är också ganska intressant att den här saligprisningen finns i Daniels boken också. I Daniel kapitel 12 så står det att ingen ogudaktig ska förstå detta. Han talar om Daniels boken. Men de förståndiga skall förstå det. Hur många av er vill vara förståndiga? Okej, de förståndiga skall förstå det, säger Daniels boken. Och sen finns det den här ordet igen. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Åh, vad är det, de där 1335 dagarna? Ja, det ska vi inte prata om just nu. Men om vi ska kunna förstå det, eller om vi ska kunna få den här saligprisningen och hinna fram till de 1335 dagarna, vad de nu är, så måste vi förstå vad de handlar om, eller hur? Så återigen, det finns en välsignelse för de som förstår Danielsboken. Det finns en välsignelse för de som förstår Uppenbarelseboken och studerar och läser den. Vissa tänker att ja, men Uppenbarelseboken och Danielsboken, de är så svåra, de går inte att förstå. De är förmodligen stängda och slutna så att vi inte kan begripa dem. Det har hindrat många från att ens läsa dem. Men tänk efter själva. Vore det likt Jesus att säga att ni får en otrolig välsignelse här, men tyvärr så är det omöjligt för er att få den. Det vore inte så likt den Jesus som jag finner i alla fall i evangelierna. Han var inte någon som bara hängde något framför oss och sa, om du vill ha den här så kom och ta den. Men, och så rycker han bort den precis som så att vi inte kan förstå den. Så jag tror om det finns den här välsignelsen så är det också möjligt. Om vi tänker uppenbarelseboken, ordet uppenbarelsen, boken. Det betyder ju att den är uppenbarad. Och det är faktiskt vad grundtexten säger också om den här boken. Det betyder inte att den är stängd, utan den är uppenbar. Den går att förstå. Och det står i uppenbarelseboken 22:10 också. Han sa det till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så är det en förseglad bok? Är det en stängd bok? Nej, det är det inte. Det här borde göra oss inspirerade och taggade. För tänk, vi kan förstå det. Vi kan begripa vad den här orden, vad de här, den här profetian säger. Hur mycket av Bibeln är till för, eller vittnar om Jesus? Jag ska titta i andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 15-17. Där står det så här. Du känner från barndomen, säger Paulus, de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften, hur mycket av den? Hela, inte halva, inte bara Nya Testamentet, utan hela skriften står det här, är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig och välröstad för varje god gärning. Då kan vi ställa frågan, inkluderar det även Daniels boken, uppenbarelseboken? Jag tror att det gör det. Faktum är i min egen erfarenhet så känner jag igen mig i det som Petrus skriver här. I Petrus brevet så står det, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Den här morgonstjärnan, det är Jesus. Syftet med det profetiska ordet är inte bara för att tillfredsställa vår nyfikenhet. Syftet med det profetiska ordet är inte bara att göra fascinerande upptäckter om vad som kommer hända i vår tid. Syftet är att Jesus ska gå upp i våra hjärtan. Att vi ska få en närmare relation till Jesus. Och för min del så var det så. Jag fascinerades av profetiorna i Daniels boken och uppenbarelseboken. Men jag insåg att faktum är om Bibeln är sann, om Bibeln är trovärdig, så betyder det att den här huvudpersonen, Jesus, måste också vara en mycket viktig person. Jag började lära mig mer om honom. Och sen så tills dess att Jesus gick upp i mitt hjärta, tills dess att jag tog emot honom i mitt hjärta. Och det är det som är syftet med profetiorna. Så hur ska vi då förstå de här? Tre stycken tolkningsverktyg. Om ni har ett studieblad så kommer vi att titta på det här. Första är helt enkelt att fokusera på Jesus. Fokusera på Jesus. När vi läser uppenbarelseboken ska vi ha i åtanke att den handlar om Jesus. Eller när vi läser profetiorna i allmänhet. Det handlar om Jesus. Och jag studerade en gång med en person som berättade för mig att hon var rädd för att studera uppenbarelseboken speciellt. För hon såg och de hemska bilddjuren som var där, hon såg andra saker och det var otäcka bilder där. Hon kände att det här är jättesvårt, jag vill inte förstå det här. Det är bara en massa otäcka bilder. Men jag vill att lyfta fram idag att faktum är att uppenbarelseboken och andra böcker handlar om Jesus. I Lukas evangeliet 24, vers 27. När Jesus själv undervisade Bibeln så står det så här. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom. I hur mycket av skrifterna? I alla skrifterna, eller hur? Överallt så handlar det om Jesus. I Johannes kapitel 5 och vers 39 så säger Jesus att ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och dessa är de som vittnar om mig, säger han. De vittnar om Jesus. Uppenbarelsebokens första vers säger så här. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Jag vet inte vad det står som rubrik i er bibel, i uppenbarelseboken. I min så står det Johannes uppenbarelse, men det stämmer ju inte. Eller hur? Enligt bibeln, vems uppenbarelse är det? Det är Jesu Kristi uppenbarelse. Det är alltså en uppenbarelse om Jesus. Så om en person säger att nej, jag vill inte studera uppenbarelseboken. Jag vill inte studera om det som står där. Ja, det är förvirrande för mig om en kristen säger så. För att egentligen så säger man att jag vill inte studera om Jesus. För det är om Jesus som det handlar. Så det är en viktig bok för oss att studera. Lägg märke till några av de namn på Jesus i uppenbarelseboken som vi finner. Det finns ingen annan bok i Bibeln som innehåller så många namn på Jesus som uppenbarelseboken. Han är den förstfödde från de döda. Han är den första och den sista. Han kallas för Guds son, den helige och sanne. Han kallas det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Han är lejonet av Judas stam, Davids rotskott. Han är lammet som blev slaktat. Han är Mikael, han är människosonen, han är trofast och sann. Han har ett namn som ingen känner utom han själv, till och med. Han är Guds ord, konungarnas konung och herrarnas herre. Han är A och O och han är den klara morgonstjärnan. Så många bilder av Jesus som vi finner i uppenbarelseboken inspirerar mig i alla fall till att vilja lära mig mer om den här boken. Om ni har ett blad så kan ni titta på fråga nummer 7 där. Så står det så här. Om vi vill förstå Bibeln korrekt, vilken attityd behöver vi ha? Här var den här texten som jag läste förut om att skrifterna vittnar om Jesus. Det finns inte evigt liv i att bara ha teoretisk information om uppenbarelseboken eller om vilken bok som helst i Bibeln. Teoretisk information i sig själv ger ingen evigt liv. Utan, förlåt, här var det fariseerna som forskade i skrifterna. För de trodde att de hade evigt liv i dem. Men Jesus säger, det är dessa som vittnar om mig. Han säger inte, studera inte Bibeln utan fokusera bara på mig. Utan han säger, studera Bibeln för att förstå vem jag är. Och det är det som är syftet. I Johannes kapitel 7, vers 17, så säger Jesus så här. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Om vi vill verkligen förstå på riktigt vad profetiorna handlar om, så måste vi ha ett öppet sinnelag. Vi måste vara villiga att gå och följa det som Gud visar oss. Det är det den här texten säger. Om någon vill göra hans vilja, om vi vill göra Guds vilja. Vi studerar med en villighet att ta reda på, vad vill Gud för mitt liv? Om vi har den inställningen, då kommer vi att förstå. Men vet ni, det finns många personer som läser Bibeln som inte alls förstår vad det handlar om. För de har inte en vilja att följa det som de läser. När de läser någonting så upptäcker man att oj, men den där synden, den vill jag inte läsa om. Eller den där saken som handlar om mig, det vill jag inte läsa om. För ni vet, Guds ande förvandlar ordet ibland och det talar till oss. Och vi känner att oj, det där handlar om mig. Om vi då säger att nej, men det där struntar jag i. Jag vill läsa någonting annat. Så kommer vi inte att kunna förstå dess helhet. För Gud kommer inte uppenbara mer för oss. För då kommer vi bara bli ansvariga för ännu mer ljus som vi har förkastat, eller hur? Så Jesus är nådefull. Han visar oss så mycket som vi klarar av. Och om vi säger nej till det så kommer han inte ge oss någonting mer. Så om vi vill följa ljuset som Jesus ger oss, då kan vi förstå mer och mer. Och vi kan utöka vår kunskap och gräva i Guds rika ord. När vi kommer inför ordet så bör vi komma som ett barn som kommer till sin fader och frågar, vad vill du att jag ska göra? Och om vi har den inställningen, då kan vi vara säkra på att Gud kommer att leda oss. Så fokusera på Jesus, fokusera på att det faktiskt har ett moraliskt syfte det här. Att lära oss, att forma vår karaktär. Det andra tolkningsverktyget är historicism. Jag undrar vad i all sin dar är det där för något. Bara för att ge lite bakgrund. Det finns, om man ska hårdra det, 3 stycken olika tolkningsprinciper som människor använder sig av för att försöka förstå profetiorna. Och speciellt sista tidens händelser. Och uppenbarelseboken. Den ena tolkningsprincipen kallas för preterism. Och den går ut på helt enkelt att när Johannes skrev uppenbarelseboken till exempel, eller när Daniel skrev Danielsboken, så hade allting redan hänt. Det hade redan inträffat när personen skrev det. Med andra ord, det finns inga framtidsförutsägelser i profetiorna, utan till exempel så när man läser uppenbarelseboken så säger man att allting handlar om Nero som levde innan Johannes skrev det här. Det är en typ av tolkningsprinciper, att allting hade redan hänt. Den andra är futurism, och det är i princip motsatta diket, att ingenting har hänt än. Med andra ord, allting i uppenbarelseboken skjuts fram ända fram till yttersta tiden, och precis där i yttersta tiden då kommer alla hästarna in och allting, och så blir det stora fyrverkerier. Men mellan där så har inte Gud sagt någonting i uppenbarelseboken. Så det är en annan teori. Den tredje är då historicism, och det är den som jag är övertygad om är biblisk. Och jag kommer att visa varför ikväll. Och den går ut på att uppfyllelserna i uppenbarelseboken och Danielsboken och andra profetior, de börjar från profetens tid och de sträcker sig fram ända till ändens tid. Ända till Jesu återkomst. Och någonstans däremellan så är ju vi. Så vissa delar av uppenbarelseboken har redan inträffat. Vissa delar håller på att inträffa och vissa delar ligger i framtiden. Det är som en historia. Hela historien täcks av de här profetiska förutsägelserna. Så det var historicism betyder. Nu har vi lärt oss det. Så varför ska vi tro på den då? Uppenbarelseboken 22:6, där säger Jesus så här. Han sa det till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Så när, om vi tittar på den här frågan, nummer 8, så står det så här: när skulle uppfyllelserna av uppenbarelseboken börja slå in? Ja, här står det att det snart måste ske, eller hur? Och det finns många andra texter som vi skulle kunna titta på. Det var någonting som skulle börja inträffa mycket, mycket snart. Och inte någonting som bara skulle hända i absolut i yttersta tiden. Men att det säger snart betyder också att det inte är någonting som hände i dåtiden, eller hur? Utan det är någonting som händer i framtiden. I uppenbarelseboken 1 och 3 som vi läste, ty stunden är nära, står det här. Om det hade dröjt 2000 år innan den första profetian gick i uppfyllelse, ja, då skulle inte stunden vara speciellt nära kanske. Kapitel 1 och vers 19 säger så här: skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Så vad är det han får se? Jo, det är det som är, alltså just på Johannes tid, redan på Johannes tid. Och vad som ska ske efter detta. Det är det som uppenbarelseboken handlar om. Samma sak är det i Danielsboken. Uppfyllelserna i Danielsboken börjar redan på Daniels tid. Vilket man ser väldigt tydligt om man börjar läsa där. Men om man tittar i Danielsboken så ser man såna här uttryck. När jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Han sa det till mig: ge akt på detta, du människobarn, ty synen syftar på, vad då för något? Ändens tid. Okej, det är inte någonting som har hänt i det förflutna, Utan det här, den här synen, den börjar redan på Daniels tid, men den sträcker sig fram ända fram till ändens tid. Gång på gång så ser vi det här mönstret, den här historicistiska förståelsen utav profetiorna. Vi ska titta på en av de profetiorna imorgon som ni verkligen inte vill missa. Vi kommer att se hur den börjar på Daniels tid och sträcker sig fram ända fram till Jesu återkomst och ändens tid. Och speciellt om du har en vän som är lite tveksam om Bibeln, om man kan lita på Bibeln, då ska du ta med dig den personen. För det kommer att visa, det var det som fick mig att få upp ögonen för Bibeln. Det var det som hjälpte mig att förstå att faktiskt det går att lita på Guds ord. I Daniel kapitel 11 här ser vi en annan sånt här exempel. Den börjar med Persiens kungar. Och om vi hoppar fram i Daniel 11 så kommer vi fram till ändens tid i vers 40. Och kapitel 12 och vers 2 så fortsätter den här synen och talar om de som sover i mullen som ska vakna till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Det här är uppståndelsens dag. Så återigen, det börjar med Persiens kungar och sen sträcker den sig hela vägen fram till ändens tid och Jesu återkomst. Så det här måste vi komma ihåg när vi läser profetiorna, att det här historicistiska tankesättet behöver vi vänja oss vid. När Jesus tolkar profetiorna så ser vi att han är ju inte preterist i alla fall. Eller hur? För han säger att när ni ser den vanhelgande skändligheten som profeten Daniel har talat om stå på helig plats, och den som läser det fattar det rätt. Och han säger att då ska de som bor i Judén fly ut i bergen. Och om han sa det så trodde han för det första att Daniel var profet. Han trodde att Daniel hade skrivit Daniel hade skrivit Danielsboken, eller hur? Och han trodde också att det fanns vissa saker i Danielsboken som ännu inte hade fått sin uppfyllelse. Eller hur? Alltså var inte han någon preterist, utan han trodde att det här var... Han trodde på det här historicistiska förståelsen utav profetiorna. Så, historicism. Den tredje tolkningsverktyget innan vi slutar här idag. Det är kanske ett av de viktigaste. Låt skrift tolka skrift. Det var Martin Luther som lär ha sagt det. Ni vet, profetiorna är ju skrivna på ett symbolspråk. Det är kryptiska bilder utav vilddjur som kommer upp och horn och klövar och andra saker som vi ser. Och det är uppenbarligen att det är symboler. Det är stjärnor som faller, det är örnar som flyger, det är rök och eld och konstiga saker. Och det är så att alla de här synerna som profeterna får, de ges som en liknelse eller som en på ett symboliskt sätt. Och det sträcker sig helt tillbaks till första Mosebok med Josef. Det står att det var några som hade en dröm där. Vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Så man behöver kunna uttyda profetiorna. Och Josef svarade att ge uttydningen är vems sak? Det är Guds sak, eller hur? Så om vi vill veta vad uttydningen betyder, vem ska vi fråga? Vi måste fråga Gud. Och vi måste be förstås när vi studerar. Vi måste söka Gud. Vad betyder det här? Jag förstår inte de här sakerna. Snälla visa mig, Herre. Om vi ber uppriktigt så kommer han att visa oss. Och då kan vi undra, hur är det han visar oss? Ja, förresten här, Lukas kapitel 8, vers 9. När Jesus hade berättat en liknelse för dem så gick de och frågade honom. De frågade honom vad denna liknelse betydde. Tänk, skulle det inte vara härligt om vi hade Jesus här? Och vi kunde bara säga, Jesus, vad menar du? Ja. Ja.
Och så blir det glädje.
Det är bra. Så det är helt enkelt, nu har vi inte riktigt Visst, vi har möjligheten att fråga Jesus genom bön, så kan vi fråga honom på samma sätt. Men vi kanske inte får höra ett ljudligt svar precis som de fick höra. Visst kan Jesus tala till oss idag också. Men här skriver Martin Luther några mycket kloka ord. Vi kan inte tillägna oss en förståelse av Bibeln, vare sig genom studier eller med hjälp av vårt intellekt. Din första plikt är att börja bedja. Det finns ingen annan som kan förklara Guds ord än detta ords författare.
Halleluja. Halleluja.
Så om vi vill förstå den här boken, så behöver vi börja bedja. Vi ber att Gud ska visa oss och hjälpa oss att förstå vad de här sakerna betyder. Men nu är det ju inte alltid så att, som jag sa, att vi kan höra hans hörbara röst. Men har vi Guds röst ändå? Jag tror att vi har det. Och sättet som Gud uppenbarar uttydningarna för oss på, tror jag är främst genom hans eget ord. Jesaja 34:16 säger: efterforska i Herrens bok och läs. En uppmaning till oss. Så om jag läser någonting och jag förstår inte vad det är, så kommer den här uppmaningen till oss. Ja, men efterforska i Herrens bok, så kommer du att förstå. Studera de här sakerna. Och om vi slår upp och andra texter, så kommer det att bli tydligt att jaha, är det här det betyder? Det här var vad det betyder på den stället. Och då kan vi också förstå vad det betyder på samma ställe. För Gud, han är konsekvent i sitt sätt att tala. Apostlagärningarna kapitel 17 och 11. Det står att judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet. Återigen, här har vi den här villigheten, den här öppenheten. Och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det är min högsta önskan, att vi här skulle inspireras av den andan. Av Berenas anda. Att forska dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så här. Jag hoppas inte att ni här bara sväljer allt som jag säger. Utan att vi faktiskt ska kunna ta det och testa det. Med skriften, vi ska forska i skrifterna, se, kan det stämma? Stämmer det? Efterforska i Herrens bok. Och då kommer vi att kunna förstå om det är så eller inte. Skrift ska med skrift tolkas, är den slogan som Martin Luther lär ha myntat. Jag vet inte om det är han som gjorde det, men i alla fall på reformationens tid så hade man en sån princip. Det är han, okej. Tack så mycket. Och på hans tid i alla fall så hade man det här sola scriptura, och det var en Bibeln alena kallar vi det, att Bibeln är sin egen uttolkare. Det var det som var så revolutionerande. Det var inte kyrkomöten eller påvar eller andra personer som skulle tolka skriften, utan det var faktiskt skriften som skulle tolka skriften. Och det här var otroligt revolutionerande när det kom. John Knox var också en reformator, han säger så här: ni ska tro på Gud som talar tydligt i sitt ord. Och längre än Bibeln lär bör ni varken tro den ene eller den andra. Guds ord är tydligt i sig självt. Och förefaller något oklart på en plats, till exempel i Uppenbarelseboken, så förklarar den helige ande, som aldrig står i strid med sig själv, samma sak tydligare på något annat ställe. Hänger ni med? Så det här är sättet det här verktyget som vi kan använda oss utav. Att om jag läser det här så förstår jag inte, vad betyder det här, en kvinna som är klädd i solen och månen och stjärnorna, och vad i all sin dar betyder det här? Så istället för att använda mitt eget intellekt, så låt mig efterforska i skriften. Låt mig undersöka, vad har den helige ande sagt om kvinnor på andra ställen? Vad det symboliserar. Och så slår vi i Bibeln och så upptäcker vi vad det är. Vi ska titta på det här. I Uppenbarelsebokens 404 verser så är 270 direkt hämtade från Gamla testamentet. Många människor, de kommer in och de börjar i Uppenbarelseboken och sen så läser de den och de tänker, nej, det här är omöjligt att förstå. För att de har inte läst Gamla testamentet. Och har man inte läst Gamla testamentet så är det totalt omöjligt att förstå Uppenbarelseboken.
När jag var tonåring så började jag också läsa Uppenbarelseboken. Jag blev så fascinerad av den att jag tyckte att jag förstod.
Du gjorde det?
Ja, på något sätt.
Ja, men underbart. I så fall så gav Gud en speciell insikt. Jag tror visst att det finns saker som vi kan förstå där. Missförstå mig inte.
Som du sa, den heliga ande som förklarade det.
Jag tror det. Och jag tror sättet som vi verkligen kan... Men jag tror om vi verkligen vill vara säkra på att vi har fått en rätt förståelse, så bör vi jämföra med vad betyder det här, de här symbolerna i Gamla testamentet. För om vi läser Gamla testamentet, då kan vi... Då ser vi att den här symbolen är hämtad därifrån. Och den betyder det på den platsen. Kan det vara så att den betyder samma sak här då? Och det är det som jag vill lyfta fram lite. Till exempel här. Daniel i uppenbarelseboken. Det är i Daniel kapitel 7. Så står det om fyra vilddjur. Det står om ett lejon, en björn, en leopard och ett odjur med 10 horn. Vi kommer att studera om det i vårt fjärde möte mer. I uppenbarelseboken kapitel 13 så står det om ett vilddjur med 10 horn, med en kropp som en leopard, med fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Okej, hade vi förstått det om vi inte hade läst Daniels boken? Symboliken här i uppenbarelseboken 13 är hämtad ifrån Daniels boken. Så om jag vill förstå uppenbarelseboken så måste jag också läsa det som står i Daniels boken. Och då kan jag få en korrekt förståelse. I Daniel 12 så står det en ängel som står på vattnet. Han lyfter sina händer. Han svär vid Gud att en bok ska vara beseglad till en viss tid. Och i uppenbarelseboken 10 så kommer en ängel med en öppen bok i handen. Och han står på vattnet och han lyfter sin hand. Och han svär vid Gud att tiden är ute. Hänger ni med? Det är symbolspråk som är hämtade från Gamla testamentet gång på gång. Speciellt från Daniels boken. I Daniel 10 så står det om en man i vita kläder med bälte av guld, ansikte som blixten, ögon som eld, fötter som koppar och en röst som ett dån. I uppenbarelseboken så ser vi människosonen, Jesus Kristus, i vita kläder med bälte av guld, med ansikte som solen, med ögon som eld, med ben som glänsande malm och röst som ett dån utav vatten. Så ni ser, det är hämtat ifrån Gamla testamentet. Man kan säga att uppenbarelseboken, det är som Guds tentamen för oss. Han vill försäkra oss om att vi har läst hela Bibeln. Och då kan vi förstå uppenbarelseboken. Och har vi gjort vår läxa, ja, då kommer det inte vara så svårt att förstå de här andra sakerna. Så låt skrift tolka skrift. Låt oss testa det här lite grann. Lammet läser vi om i uppenbarelseboken. Det står om ett lamm som har, nu är inte det här en korrekt bild, men det står att det här lammet har 7 ögon och 7 horn. Och det står att det är som om det har varit slaktat. Och vi undrar, var i all sin dar är det här för ett lamm? Vanliga lamm ser inte ut på det här sättet. Och vi skulle kunna fundera i all evighet på det där, om vi inte också förstår symboliken i Gamla testamentet. Och andra delar utav Bibeln. I Johannes evangeliet så kallar Johannes Jesus för Guds lamm som tar bort världens synd. Då förstår vi att kanske är det så att det här lammet representerar Jesus. Och det gör det, absolut.
Jag har haft ordet där hemma. Mm-hmm. En sten, vit och svart.
Härligt.
Vita och svarta fåret.
Bra. Ja. Det står om en drake i uppenbarelseboken. Med 7 huvuden och 10 horn och kronor på sina huvuden. Och han är röd och han sveper med sig massa saker från himlen. Och vi undrar, vad i all sin dar betyder det här? Kanske det här är Islamiska staten, kanske någon säger. Och någon kanske hittar på att ja, men det här kanske är Nordkorea. Eller nej, men det måste vara något annat. Och så börjar vi spekulera och hitta på våra egna tolkningar. Men om vi läser Bibeln själv så ser vi vad det betyder. Den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Så vem är draken? Det är ingen annan än en bild på den onde själv. Så på det här sättet så kan vi tolka de här mystiska symbolerna i uppenbarelseboken. Det står om ett vilddjur som jag sa. i Gamla testamentet så representerade en ondskefull härskare ett vilddjur. Till exempel så står det som en ryt i Ordspråksboken 28. Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogelaktig härskare över ett fattigt folk. Daniel 7:23 så står det att det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så det representerar en ond härskare eller ett ont rike, ett kungarike. Den här kvinnan som jag pratade om, vad betyder det då? I Gamla testamentet så jämförs relationen mellan Gud och hans folk som relationen mellan en man och en hustru. Gång på gång på gång så används den här bilden. I klagovisorna så står det så här: vad ska jag säga dig? Vad ska jag jämföra dig med? Förresten, om ni har hängt med på ert studieblad så ser ni att på fråga 14 så kan ni fylla i de här. Så att ni hänger med. Vad ska jag jämföra dig med, du dotter i Jerusalem? Vad ska jag likna dig vid för att trösta dig, du jungfru, dotter Sion? Din skada är ju stor som ett hav, vem kan hela dig? Så Guds folk kallas för en dotter, hon kallas för en jungfru. En ren kvinna som är Kristi brud, eller Guds brud. Ni vet, Kristi brud, det är inte någon person, utan det är församlingen. Det står i Efesierbrevet också. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så helt enkelt, en kvinna representerar en församling. Eller Guds församling, om du så vill. Den här rena kvinnan. Men så var det så att när Guds folk avföll ifrån Gud och började tjäna avgudar, så såg Gud det som andlig äktenskapsbrott. Som om de, istället för att ha Gud som ende guden, så sökte de andra gudar också. Och det här gjorde dem till äktenskapsbrytare. Och det står i Uppenbarelseboken 17 om en sköka som har många älskare. Och som med kungarna på jorden och alla möjliga saker. Och det här är återigen en bild som är hämtad från Gamla testamentet. Hesekiel säger så här: du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män istället för din äkta man. Hör därför Herrens ord, du sköka. Så en sköka representerar helt enkelt en fallen församling. Är ni med? Den här jungfrun som är klädd i ljuset, ja, hon representerar en trogen församling. Och den andra representerar en otrogen församling helt enkelt. Så det står om horn i Bibeln. Och vad betyder de? Daniel 8 säger: den raggiga bocken är Javans kung och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast sönder och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk. Men hans kraft ska de inte ha. Så hornen representerar riken, eller hur? Så återigen så kan vi använda oss av de här tolkningarna i Gamla testamentet för att förstå Uppenbarelseboken. Vatten. Hör larmet av många folk. Det brusar som havets brusar. Det dånar av folkslag. Det dånar som väldiga vatten dånar. Många olika folkslag och ett befolkat område kan man säga att vatten representerar. Uppenbarelseboken 17:15 säger att vattnen som du såg, de är folk och människomassor och folkslag och språk. Så, jag ska inte tråka ut er allt för mycket. Stjärnor bara här, representerar änglar. Kan ni skriva upp där. En dag är också en symbol på någonting. Och i Hesekiel så står det att en dag representerar ett år i verklighet. Och många andra texter. Det här är förresten, ja, vi kan komma tillbaka till det en annan gång. Men en annan bild i Uppenbarelseboken är den israelitiska helgedomen. Och där så stod det ljusstakar, en sjuarmad ljusstake i den här helgedomen. Det stod ett rökelsealtare av guld, det stod förbundsarken i det allra heligaste. Och de här bilderna kommer gång på gång in i uppenbarelseboken. Till exempel Jesus, han går omkring bland de sju ljusstakarna. Det är helgedomsspråk. I uppenbarelseboken 4 och 5 så står det om de sju facklorna framför Guds tron. Återigen samma sak. Uppenbarelseboken 8, där står det om ett guldaltare som rökelser används inför. Återigen är det hämtat ifrån Gamla testamentets helgedomssystem. Det står i kapitel 11 och vers 19 om templet i himlen öppnas och Guds förbundsark blir synlig. Den här förbundsarken var något som stod i Gamla testamentet. Så ni kan studera det där mer på egen hand. Men helt enkelt, hoppas att ni kan fylla i de där på nummer 17 nu. Vilket av de tre profetiska tolkningsverktygen som vi behöver använda oss utav? Fokusera på Jesus, använda oss av historicism och låta skrift tolka skrift. Jesus har lagt en välsignelse i den här boken, och det är min bön att vi har fått en liten försmak för det här, att vi har fått lite inspiration, att ja, jag vill ge det här ett försök att förstå. Jag vill använda mig av de här verktygen. Och Jesus lovar oss den här välsignelsen. Och frågan på nummer 18 där, får du skriva själv. Önskar du att ta emot, att få den välsignelse som Jesus lovar dem som studerar profetiorna? Och fyll i ditt svar där. Vad är din önskan med det här? Jag hoppas att så många som möjligt vill komma tillbaka hit på onsdag när vi fortsätter. Och då ska vi titta på, som jag sa, den här profetian om Daniel, från Daniel kapitel 2. Och ni kommer lägga grunden för det som vi kommer att studera därefter. Låt oss avsluta med en bön innan vi fikar. Himmelske Fader, tack att du har talat till oss. Och vi ber att du ska inspirera oss så att vi kan ta de här verktygen och använda oss av dem. Herre, vi ber om ödmjukhet. Vi ber om en villighet att följa det som du visar oss. Och Herre, jag ber att du ska bryta ner våra fördomar och andra sådana saker som kan stå i vägen. Vår stolthet och andra saker. Så att vi kan bara sitta som barn och lyssna till dig, Herre. Och vad du säger i ditt ord. Det är min bön för oss alla här. Vi tackar dig för vad du kommer att göra och vad du gör i Jesu namn. Låt alla säga. Amen.
Amen.